Ber tillsammans. Tack Gud för din godhet och din nåd. Tack att vi får fira gudstjänst nu tillsammans. Tack att vi fick dela med oss av de gåvor vi har fått. Gud, hjälp oss som församling att göra något gott här i vårt samhälle, i vår stad, i vår värld. Gud, tack att när vi närmar oss Bibeln och ditt ord, när vi ställer de frågor vi har, så gör vi inte det själva, utan vi gör det tillsammans med dig. Gud, visa oss vad de här bibelordet betyder och hur vi ska tänka kring de här frågorna. Visa oss hur vi ska leva i din efterföljd. Amen. Vi har ju nu då några söndagar som vi har kallat Våga fråga, då man kan ställa de frågor som man själv kanske bär på och funderar på, eller som någon annan har ställt till en som man inte riktigt har kunnat svara på. Det kan vara en sån här intellektuell faktafråga, det kan vara något hur man ska leva eller vad det kan vara. Och nästa söndag är sista söndagen, så passa på idag och skriv frågor. Och då kan man lämna dem här eller i den här brevlådan här, eller direkt till mig, eller skicka på kyrkans Facebook eller mejla eller på något sätt. Så ta den chansen om du känner att du har någon fråga som tycker det här vore jätteintressant att få ha lite mer om. Och den frågan som vi kommer stanna vid idag handlar om någonting som är konsekvent genomgående i Bibeln, som finns med redan från början. Och det handlar om att i Gamla testamentet så ser vi hur människor offrar djur och en del av sin skörd till Gud. Och i Nya testamentet så ser vi hur Gud offrar sig själv i Jesus Kristus. Och då leder det in på den fråga som Eva redan har väckt. Varför måste någon dö? Varför behöver någon dö för att min synd ska bli förlåten och för att min relation till Gud ska bli bra? Varför behövs ett dödsoffer? Det känns ju ganska medeltida. Det känns ju inte så liksom Sverige 2018. Varför behöver någon dö? Den frågan ska jag försöka att jobba med tillsammans med nu en stund i den här predikan. Kanske är det en fråga som du har ställt dig många gånger som har stört dig. Eller så har du inte alls ställt dig den och tänkt att nej, men Jesus dog för mig och det var ju bra. Och så har du inte liksom ställt de här varför-frågorna så mycket. Men nu jobbar vi lite med den där varför-frågan. Och offer finns alltså med redan från början. Och man kan säga nästan att det första offret, första gången någon behöver dö för någon annans skull i Bibeln, är precis efter syndafallet när Adam och Eva upptäcker sin nakenhet och tycker det är svårt och jobbigt. Och då står det att Gud offrar några djur, eller han dödar några djur för att Adam och Eva ska få någonting att klä på sig. Att de ska få kläder. Och det blir på ett sätt då det första offret. Och sen Adam och Evas barn, Kain och Abel, de står det bara om att de offrade till Gud av sin skörd och av djur. Det står ingen förklaring varför. Det var inte Gud som hade sagt det, verkar det som. Men de gör det i alla fall. Och det är naturligt uttryck för dem när de ska visa sin tacksamhet till Gud. Och sen fortsätter det så genom Gamla testamentet. Noa och Abraham och Mose, de offrar. Och när Israels folk ska befrias ur Egypten så offrar varje familj ett lamm var, och så stryker man blodet på dörrposten runt sin dörr, och då är det ett beskydd. Då kommer man inte komma under, få det straff som det egyptiska folket får. Och sen när templet byggs och innan med tabernaklet, där Gud ger väldigt tydliga instruktioner på hur han ska tillbes och hur man ska liksom agera i relation till honom, så är offrena med och en självklarhet. De finns med där. Och man kan också säga det att det är inte bara genom hela Bibeln de här offrena finns med, utan det är ju i nästan alla religioner. Och det kan ju vara en liten jobbig tanke, men på något sätt kan man säga att Bibeln var nog kanske inte riktigt först med det, utan det fanns med. Det var ett naturligt sätt för många människor då och nu i relation till Gud. Man ville offra någonting, man gav någonting av det man hade till sin Gud. Det finns skillnader mellan det som beskrivs i Bibeln och andra religioner. Bland annat så i en del andra religioner så behöver Gud de här offren. Alltså man ger mat till Gud så att han inte ska vara hungrig. Och det behovet finns inte i Bibeln. Alltså Gud behöver inte offret på det sättet, men vill ha det i alla fall. Så det liksom finns med i hela mänskligheten. Känslan och behovet av att nej, men vi vill ge någonting till Gud. Och då gav man av det man hade. Hur gick offren till? Det här kan man ju prata jättelänge om. Så jag förenklar och förkortar och säger bara något kort om detta. Men först och främst ska man säga att det judiska folket i gamla testamentet, de gav av det bästa de hade, av det första de fick. Man gav de felfria djuren till Gud, de perfekta djuren som man hade. Och det var ju ens levebröd, det var det de hade. Men de gav av det bästa de hade och de gav den första delen av skörden, det första de fick. Inte det som blev över i slutet av månaden, utan på en gång när de fick någonting, när det kom skörd eller djur, så gav man av det bästa. Och om vi tänker då folket å ena sidan och Gud å andra sidan, så däremellan fanns prästerna och medlade då de här offergåvorna och förmedlade förlåtelsen och var där emellan. Och man offrade av många olika anledningar. Det kunde vara av tacksamhet, för att man ville ge ett löfte till Gud eller för att man ville tydliggöra och reparera relationen till Gud. Och det var också det som kallas försoningsoffer. Och försoning är när någonting som är trasigt blir helt igen. När det är en relation som två människor som drar åt olika håll möts. Det är försoning. Och försoningsoffret var ju för att få förlåtelse för sina eller för hela folkets synder. Då behövdes de här offren. Det var en viktig del i Israels sätt att närma sig Gud. Och Gud ger ju ingående beskrivningar om exakt hur det här ska gå till. Och bland annat det är beskrivet när man offrade en del av de här försoningsoffren, att den som offrade la sin hand på djurets huvud och på något sätt då skulle bevisa att egentligen är det jag som förtjänar döden här. Det är jag som inte förtjänar att leva. Men nu får den här dö istället för mig. Och någon dog alltså istället för personen eller folket som gav offret. Och när det här står beskrivet hur det skulle gå till så var det ganska kladdigt. Det var väldigt mycket blod som skulle stänkas hit och dit. Och man kan ju idag sitta och undra vad beror det på? Varför då? Blod var symbolet för liv. Så om man skvätte blodet, om blodet rann så att säga, då gav man liv. Och så fick man liv tillbaka. Men istället för att ge sitt eget liv så kunde man ha en ställföreträdare. Någon annan kunde offra sitt liv. Då blev det ett djur som man valde. Så fungerade kort sagt och väldigt förenklat. Men varför offrade man då? Om vi liksom får en bild av hur det gick till. Ja, men varför? Och jag har skrivit två anledningar med frågetecken bakom. För att det här kan man säga är två sätt att närma sig tanken på varför man behövde offra både då och varför Jesus offrade sig själv på korset sen i Nya testamentet. Och den ena anledningen skulle då kunna vara för människans skull. Och den andra anledningen skulle kunna vara för Guds skull. Om vi börjar med då utgångspunkten i människan så blir tanken så här då, för att att människan gav något av det bästa man hade till Gud och såg det här djuret dö, så var det ett sätt att förstå själv sin synd och sitt behov av att ge någonting allting till Gud. Det är ett sätt att förstå allvaret i behovet av förlåtelsen. Och det var också ett sätt då att visa sin ånger och visa sin tacksamhet. Och säga, Gud, du är så viktig för mig. Jag ger dig av det bästa jag har. Ett sätt att få visa tacksamhet. Och om man tänker att det är för Guds skull, då kan man hitta anledningen är att när Gud han dömer syndaren, och så läser vi i Bibeln att syndens lön är döden. Men om någon annan dör istället, då kan Gud ångra den här dödsdomen. Alltså Guds vrede stillas. Någonting händer hos Gud när man offrar. Och då grovt förenklat igen, så blir det två olika sätt att närma sig de här frågorna. Offrar man någonting för att det ska hända någonting hos Gud? Eller offrar man ett djur eller offras Jesus för att någonting ska hända hos oss? Och de här två olika sätten att tänka, det finns fler sätt också. Men är ju faktiskt en av anledningarna till att missionsförbundet startade som delvis som vi är med i genom Ekumenakyrkan, och vi är även med i Evangeliska Frikyrkan, EFK. Men där man ville betona att anledningen till att Jesus dog handlade då utgångspunkten i människan. Där blir människans synd förlåten. Det händer något hos människan. Där blir synden förlåten. Och den andra sättet att se de då som tyckte annorlunda än de Wallenström som startade missionsförbundet sa, nej men det händer någonting hos Gud. Han kan då ångra sin dom, hans vrede stillas, och därför upprättas relationen. Slutpoängen är ju att vi blir förlåtna, så att det är bara liksom var det händer mest, så att säga. Och då är det, går utgångspunkten hos Gud, då kallas det objektiv försoningslära. Och så subjektiv försoningslära om det liksom är hos människan det händer framför allt. Och den där de här två olika tankarna har gett oss vad jag tycker är svenskans fulaste ord, nämligen försoningsstriden. Det var när de här olika kristna bråkade om hur man skulle se på förlåtelse. Och ett sämre ord, ett mer motsägelsefullt ord än att strida om försoning. Försoning är ju när man kommer samman, och strid är ju tvärtom. Men så har vi hållit på. Och det var viktigt, tyckte de, att fundera exakt på vad som händer. Men när vi tänker på Gamla testamentet och offrerna och hela tempelkulten, så finns det åtminstone hos mig en känsla av att ja, men det är nog för människans skull. Alltså människan hade det, de första människorna hade det som en liksom inbyggd tanke att ja, men någon behöver nog offras för att jag ska få en rätt relation till Gud. Och så sa Gud, okej då, om du förstår bättre vad det här handlar om genom att offra ett djur, ja, men gör det då. Och så är liksom poängen lite då mer hos att det blir människans behov. Och då kan jag komma att tänka på hur vi brukar fira gudstjänst och visa vår tacksamhet till Gud. Där vissa vill lyfta sina händer till Gud i lovsång. Och någon annan vill tända ett ljus som ett tecken på sin bön. Behöver Gud att jag tänder det där ljuset? Är det för Guds skull jag lyfter min hand eller knäpper mina händer? Nej, det är ju, alltså Gud behöver ju inte det. Men jag kan ju behöva att göra någonting när jag ber och inte bara tänka min bön. Gud hör inte bättre för att jag blundar och knäpper mina händer. Men jag kanske kan höra bättre när jag ber, om jag gör det. Och så kan jag ju, den tanken kan jag uppskatta när jag då ska tänka på offren. Men jag kommer fram till själv att den tanken inte räcker. Alltså att det bara är för människans skull de här offren sker. För i så fall så skulle Jesus död på korset bara vara pedagogisk för att vi ska förstå något lite bättre. Och jag tror inte att Gud skulle skicka sin egen son för att dö bara för att liksom hjälpa oss att förstå allvaret. Jag tror också att på något sätt också Gud behövde detta offer för att något skulle hända. Så jag tror att båda de här perspektiven behövs för att förstå vad det är som händer och varför. Och för att komma riktigt vidare i det här så behöver man ställa sig en annan fråga, tänker jag. Och det är den här inte jätteroliga frågan. Vad händer när vi syndar? Eftersom offren, de här försoningsoffren, är ju svaret, liksom, är lösningen på problemet. Och vad är då problemet? Vad händer när vi syndar? Här kan man lyfta fram massa olika perspektiv också, men en sak är distans. Det blir en distans mellan oss och Gud och mellan oss människor emellan. Det kommer något emellan oss och Gud. Och för det andra så blir det en skuld. Vi gör oss skyldiga till något. Och den här distansen, tänker jag, gör att en helig Gud kan inte komma nära synden. Han vill vara nära oss syndare, men synden blir någonting som stoppar oss från att möta Gud. Och den här skulden gör att en rättvis Gud behöver döma och utkräva ett straff. För det behövs. Vi har gjort oss skyldiga till något när vi har lämnat honom. När vi har tänkt mer på oss själva än på andra. Det finns ett straff. Syndens lön är döden, som det står i Bibeln. Någon måste dö. Och Gud, han verkar inte kunna välja bort den där konsekvensen. Att någon måste dö. Däremot så verkar Gud kunna välja vem som ska dö. Och då gör han valet att dö själv. Och det var ju poängen i barnrutan med berättelsen om domaren och sin vän. Domaren, hon dömde rättvist. Men hon valde att betala straffet. Precis så har Gud gjort med oss. Gud är rättvis och skulden behöver betalas. Och den är reell och fysisk på riktigt. Det är inte bara någon, liksom en filosofisk tanke som vi kan dribbla bort. Det är så. Men Gud är god, så han tar det straffet själv. Och då ska vi gå in i Nya testamentet. Och för där fortsätter ju den här offertanken, men den förändras. Och så har vi då det bibelord vi läste. Där Hebreerbrevets författare gör den här jämförelsen. Hur det var i gamla testamentet med prästerna. Och hur det är i nya förbundet med Jesus. Och låt oss jämföra det hela. I gamla testamentet så var offren tvungna att vara felfria och perfekta om man gav det bästa. Folket gav sitt bästa och bara det bästa dög. Och när Gud offrar sig själv så ger han ju också det bästa. Han ger sig själv. Han skickar ingen annan. I gamla testamentet så behövde de här offren upprepas. Det var någonting som inte tog slut. Det behövde komma igen och igen och igen. Och det verkade som att det räckte ändå inte hela vägen fram enligt Hebreerbrevet. I Nya testamentet så räcker det med ett offer vid ett tillfälle som räcker i alla tider och som aldrig tar slut. Det räcker en gång. Och i Gamla testamentet så är det folket och prästerna som är liksom drivande i det hela. Det är på Guds befallning, men det är de som förbereder och fixar och gör det. I Nya testamentet så är det mycket mer Gud som är drivande. Och när Jesus säger att han ska dö så stoppar ju lärjungarna honom och säger nej, nej, ska du inte alls det. Det är han som är drivande i den processen. Och i Gamla testamentet så får folket fixa fram då en ställföreträdare. De fixar fram ett offerlamm eller någon annan som dör i deras ställe. Och i Nya testamentet uppfattar jag att det är Gud som sköter den där processen. Han fixar fram vem som ska dö och han väljer sig själv. I Gamla testamentet så är ju naturligtvis det här offret ofrivilligt. Djuren valde ju inte sitt eget öde. I Nya testamentet så är offret frivilligt. Jesus vet vad han ger sig in i. Han väljer den vägen själv. För mig blir ju hela offertanken mycket mer begriplig och enkel att ta sig till när den är frivillig istället för ofrivillig. I Bibeln är den frivillig. Jesus dör, det är hans val och det är en lösning på våra problem som står sig. Det behövs inga mer offer. Det är klart där och då när Gud själv dör. När det är hans blod som rinner. Men då kan man ställa sig frågan, jaha, vad ska vi göra då? Om offret nu redan är klart, ja men vad händer, vad ska vi göra? Hebreerbrevet svarar på det på ett väldigt fint sätt. Och så här står det i kapitel 13, vers 15 och 16. Jag säger att det står fel på väggen där, men 15 och 16. Och där står det, så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och dela med er. Sådana offer behagar Gud. Gud har redan dött. Jesus har redan dött för våra synder. Så det är klart. Ingen fler behöver dö. Det vi får offra och det vi nu får ge till Gud är vår tillbedjan. Att vi tackar honom. Att vi lovsjunger honom. Vilken sång och från vilken bok, det bryr sig Gud inte om. Det kan vi fundera på själva. Men han vill att vi ska tillbe honom. Och jag tycker det är härligt att Gud, eller att Hebreerbrevet väljer här två olika uttryck för offer. Den ena är att man vänder sig till Gud och tackar honom på olika sätt. Och den andra är att man vänder sig till sina medmänniskor och delar med sig och gör gott. Det är ett offer. Så det vi ska göra som kristna är inte bara att vända vår uppmärksamhet till Gud utan även på de människor vi har runt omkring oss. Och att praktiskt hjälpa någon medmänniska, eller som Maria Larassé berättade om en stor upplevelse på hennes missionspraktik var att städa toaletter. Det är väldigt praktiska. Det ska vi göra. Och så ska vi också vända oss till Gud och tacka honom direkt. Det blir två uttryck för våra vad vi kan offra, vad vi kan ge. Och då inte för att vår skuld ska förlåtas, för den är redan förlåten, utan som fortsättningen. Okej, varför behöver någon dö? Jag vet inte hur det är med dig, men efter att ha läst det här och berättat det jag berättar nu så har jag frågor kvar. Jag har varför frågor kvar liksom och sådär och funderingar. Men tydligen så verkar det inte finnas någon annan väg för Gud. Vår synd, vår skuld behöver ett straff. Någon behöver ta konsekvensen. Svaret i Bibeln är att Gud väljer att ta konsekvensen. Synden är så allvarlig att döden är enda vägen för att det ska bli en fortsättning. Min pappa, han är ju pilot. Flyger. Och det kan jag också bara göra reklam för. På Torpkonferensen i sommar, utanför Örebro, en stor kristen konferens, så kommer de för första gången öppna flygplats. Då kommer pappa landa med sitt flygplan där utanför Torpladan, och så kanske blir någon mer flygplan annat, så att de har högt flygande planer där, och då kan ni få se min pappas flygplan. Min pappa, han försökte ju få med mig på det där och tycka det är jättespännande med flygplan. En gång när jag var med och flög, och skulle min pappa, hade med sig en instruktör, skulle han liksom bevisa att han kunde vissa grejer, och skulle man upp på en hög höjd och sen åka, störta ganska och sen rädda upp det. Mitt i det då somnade jag. Jag var inte så intresserad. Så min pappa försöker nu att få mina barn med på tåget, eller flyget rättare sagt, istället. Men så det betyder alltså, jag vet inte hur ett flygplan fungerar riktigt. Jag vet inte vad alla roder heter. Jag vet inte de aerodynamiska lagar som gör att ett flygplan som väger massa ton ändå kan flyga. Det är väldigt fascinerande, bara den tanken. Men jag kan inte förklara det. Men när jag sätter mig i ett flygplan, då kan jag ju vara trygg med att det här lyfter. Det här kommer bära mig. Och jag behöver inte veta detaljerna. Det räcker att jag vet att det lyfter, att det bär mig upp i himlen. Det räcker. Och kanske är det här också en sån fråga. Varför behövde Jesus dö? Vi får gärna ställa oss frågorna och diskutera och läsa och lära oss mer. Men i slutändan så måste vi nog inte veta alla detaljerna. Vi får bara veta att det bär oss, att det lyfter, att det fungerar. Alldeles snart ska vi ha vår förbönsstund. Det blir tid att be på olika sätt. Vi kommer sjunga sånger tillsammans under tiden. Ni får gärna tända ljus om ni vill. Det står en jordglob där. En jordglob står det där som en påminnelse om att vi ska be för vår värld. Det kan du göra i bänken eller så kan du gå fram och så kanske titta på det land du vill be för och göra det. Där har det också kommit in specifikt bönämne att vi ska be för Karenstaten och den problematik som finns i Myanmar. Så det kan vi ha med oss. Och så kan du be för andra saker som också ligger dig varmt om hjärtat. Man får lägga sten vid korset för att symbolisera en börda man vill lämna hos Jesus om man vill. Och Lennart och Birgit kommer stå där och vara förebedjare idag. Och be gärna tillsammans med eller låt dem be för dig. Så känn dig fria att vara med i den här stunden av bön och av lovsång. Och innan vi går in i den, eller vi inleder den med att vi ber tillsammans. Jesus, tack att det bär. Tack att det lyfter. Tack att det du har gjort räcker och det bär oss ända upp i himlen. Vi har nu försökt förstå oss på lite varför och hur och sådär. Och det är gott. Men tack att det stora är att du valde att dö. Att du valde att betala det pris, att ta det straff som krävdes. Tack att din kärlek är total och fullständig. Och att vi därför får ge oss själva till dig. Tack att vi får bli burna av det du har gjort. Tack att genom din död så får vi liv i framtiden och här och nu. Ett liv tillsammans med dig. Amen. Vi sjunger tillsammans under hela tiden så får man gärna söka förbön eller tända ett ljus och så vidare. Vi ber och sjunger.